säsongen. Jag tycker att den här texten som vi har läst slår mig som oerhört märklig, svårfångad. Ja, det här är kanske mina känslor för den, men det känns som en liksom drömlik, en mystisk text, allvarsam, och så samtidigt har den något oväntat i sig som gör att jag liksom nästan vill skratta åt en del i den. Jag vill inte ta ifrån allvaret, men Josua, som är ledaren för Guds folk, liksom rekognoserar utanför Jeriko, och Gud har lovat att vara med honom. Det här är löftet som Moses gav, eller orden som Moses gav, att inte vara rädd, inte vara förskräckt, för Gud är med dig. Det upprepar Gud själv till Josua när Josua tar över efter att Mose har dött. Och trots att han är ute här på spaningsuppdrag så blir han plötsligt överraskad av att det står en man med ett draget svärd. Och tvärt emot den här uppmaningen då, så blir han nog, tror jag, lite nervös. Eller man kanske inte kan klandra honom riktigt för att inte ha en förberedd replik. Men det här han frågar: är du på vår sida eller på fiendens? Tycker jag är lite komiskt, för jag kan inte riktigt se någon situation där det är rätt fråga att ställa på något sätt. Säg att det är en fiende som står där, då har han plötsligt avslöjat sig kanske. Och dessutom så förutsätter frågan på något sätt att främlingen där vet vem han är. För hur ska han annars kunna svara på om det är en vän eller fiende? Det är lite svårt också att tänka sig att det är en vän. Så här, känner du inte igen mig? Jag är ju liksom... ledare för Rubens stam, eller jag vet inte vad. Liksom. Det, på något sätt så kanske han redan vid frågan förstår att det är någon från Gud som står där, och då är det ändå inte riktigt kanske rätt fråga, och i alla fall så verkar det inte riktigt vara rätt svar. För om det nu är någon från Gud som har lovat att vara med Josua, så säger ändå den här mannen nej. Att han är inte på din sida och inte på fiendens sida, är han på en tredje sida. Liksom, han är befälhavare för Herrens här. Det svarar inte riktigt på frågan. Så jag finner det värt att tänka på. Vi ska komma tillbaka till det förstås. Men lite mer bakgrund bara för alla, eller för den som vill påminnas eller veta vem Josua är och vad han gör utanför Jeriko och vad Jeriko är. När jag gick bibelskola i Credo Akademin 2013 så fick vi lära oss i bibelöversiktskursen att Bibelns röda tråd, man kanske kan vara skeptisk mot ett så väldigt generellt påstående, men Bibelns röda tråd, sa de på den kursen, är Guds löfte till Abraham. Och jag fick för mig att räkna, och Gud upprepar det här löftet till Abraham 7 gånger i första Mosebok. Så säger han till Abraham någon variant av att jag ska göra dig till ett stort folk. Gud har ju kallat honom ur sitt hemland till något okänt område för honom, det här som kallas Kanans land. Och Gud säger till Abraham att han ska göras till ett stort folk, och han ska få hela det här landet dit han har liksom flyttat bara med sin familj. Så och genom detta folk i detta land som kommer från Abraham så ska alla folk på jorden bli välsignade. Och det här återkommer gång på gång, inte bara till Abraham, utan det ska vara då den röda tråden i Bibeln. Man får pröva den, men det kan vara en hjälp att förstå fortsättningen då, för Abraham får ju Isak, genom vilken löftet går vidare, och Isak får Jakob, som är liksom den som Guds löfte ska gälla. Och just när Jakob får 12 söner och det börjar liksom kanske bli lite av ett folk, inte riktigt, men man kanske kan ana att det är någon form av exponentiell tillväxt där, så blir det hungersnöd, och de flyttar ju, det är ju den här historien om Josef, och de flyttar ju från det här landet som de ska få till Egypten. Och det är ju i Egypten de blir ett stort folk som blir förslavade. Och genom Mose så räddar ju Gud folket ur Egypten. Men nu är det då liksom efter en 40-årig tid i öknen som straff för att de inte riktigt litade på Gud fullt ut, så är det liksom dags då för dem att få det här landet. Och det bor ju andra folk där, och vi ska kanske inte brottas idag med rättfärdigheten i kriget, utan vi bara tänker oss att det här är någonting Gud har bestämt. Det är en del av Guds frälsningsplan, och det liksom, Guds plan är god här, även om krig i sig förstås är något ont. Så nu är då det är dags för folket att ta över landet, och Josua är då en verkar från början ha gjort någon form av karriär i militären. Han dyker först upp i andra Mosebok genom att vinna någon strid, och sen så märker man på några ställen att han är liksom någon slags lärjunge eller assistent åt Mose. Han är med en av de två gångerna när Mose går upp på berget för att möta Gud, och någon gång så tror jag att han är kvar och vaktar tabernaklet där liksom tältet där Gud bor. Och Josua var också en av de 12 spejarna som Mose sände ut för att liksom reka det här landet. Och då, det här är ju nära då efter uttåget ur Egypten, då är det ju bara 2 av de 12 spejarna som liksom tror på den här idén. För folk som bor i landet, de har liksom ätit gott och de är stora och starka och de är många. Och de har liksom arméer och befästa städer. Så 10 tappar modet och säger att vi kommer inte klara det här, och då är det bara Josua och Kaleb som liksom tycker att det här är en god idé, och de liksom river, det står att Josua river sönder sina kläder för att inte folket liksom litar på att vi kommer klara det. Och det står till och med att folket vill stena Josua och Kaleb när de insisterar på att vi ska gå in i landet. Då står det att Josua var en ung man, och eftersom folket inte vågar så ska de vara 40 år i öknen, och då kan vi tänka oss nu att Josua är 60 plus här när han faktiskt får ta över ledarskapet från Mose. Och de har då precis här gått över Jordanfloden, och det är ett mirakel som också liknar vad Gud gjorde genom Mose. När folket flydde från Egypten så höjer ju Mose sin stav och Röda havet delar sig så folket kan gå över, och precis likadant här så har Gud sagt till dem att när översteprästerna kommer, eller vilka det nu är som bär på förbundsarken med stentavlorna med Guds lag, och de liksom fötterna nuddar vattnet, så ska Gud stoppa upp floden. Det ska bli som en vägg av vatten och folket kan liksom gå torrskodda över Jordanfloden. Det har varit en folkräkning som man kan se att det var 600 000 män i liksom, som mönstrade, och då borde ju hela folket vara över 2 miljoner, så det är liksom en massiv folkmassa som går över Jordanfloden. Och Josua sänder ut några spejare och de siktar in sig först på Jeriko, som väl då är en viktig befäst stad. Och nu är Josua här och spejar själv, verkar det som, på Jeriko, och så möter han den här befälhavaren över Herrens här som han inte riktigt känner igen först. Så vi har 3 frågor till den här texten. Och det första att försöka reda ut, om vi kan, det är ju vem den här mannen är, för det här befälhavaren för Herrens här, det är lite kryptiskt. Vem är det Josua möter? Och den andra frågan är vad mötet betydde för Josua, om det gjorde någon liksom, om man kan försöka se någon skillnad i hans liv genom det här. Och det sista är vad det betyder för oss i vårt liv, både som församling och som individer. Så vem är det Josua möter? Och den här det står inte ordet ängel i texten. Den här typen av möten så står det ofta ordet ängel. Samtidigt så ser vi ganska snart att Josuas reaktion är att falla ner och tillbe, och en liksom skapad ängel bör avvisa liksom tillbedjan. Det är Johannes i uppenbarelseboken försöker tillbe en ängel, och då säger ängeln stopp, jag är bara en liksom tjänare till Gud, precis som du. Men en ganska lik berättelse, en till parallell till Mose, det är när Mose ser den brinnande busken. I båda de här styckena så är ett budskap från busken och från den här mannen med svärdet att ta av dig skorna för du står på helig mark. Och både Josua och Moses har ju någon typ av liksom start i sitt uppdrag, i sin tjänst i och med det här mötet. Och vi är ju ganska, vi tänker oss att Mose mötte Gud i busken, för det står att Gud talar, men det står också i samma text att han såg Herrens ängel i busken. Och det är på flera ställen som Herrens ängel visar sig för Abraham och för Hagar och för hela Israel. Och på de här ställen där det står om Herrens ängel så står det också om Herren. Att Herren säger, eller Herrens ängel säger, det som att det inte görs någon skillnad riktigt på Gud och på den här ängeln. Så det är någon form av budbärare, för ängel, ordet betyder från början budbärare på grekiska, och det är ett hebreiskt ord som betyder budbärare. Så det är någon som är både Guds budbärare och Gud själv. Och då tänker jag att den enda lösningen på det här problemet är att det är Gud, sonen, som är Guds budbärare och Gud själv. Gud har uppenbarat sig, har talat till oss genom sin son. Står det i början av Hebreerbrevet. Och jag tror att man kan, att det, när det står då liksom att det kommer en ängel, så får man tänka lite från fall till fall. Om det är Herrens ängel så verkar det vara varje gång, tror jag, liksom Kristus som uppenbarar sig. Och även på andra ställen där det står kanske min ängel i bestämd form, så kan man ha det här med sig. Det står att det kommer tre män till Abraham. Och en av dem verkar vara Gud, och så är det liksom förmodligen Kristus då, och så två skapade änglar till exempel. Det finns också ett specifikt löfte när Mose får lagen i början av den här ökenvandringen. Så lovar Gud att till hela Israel att min ängel ska gå framför er och ska leda er in till amoréernas, hetiternas, perisernas, kananéernas, hivéernas och jebusiternas land. Och jag ska utrota dem för er. Så först så är det kanske då Herrens ängel eller Herren i en molnpelare om dagen och en eldpelare på natten. Men nu har den här liksom moln och eldpelaren som leder dem genom öknen verkar ha försvunnit där, när de liksom inte trodde på Gud, inte vågade gå in i landet. Så den verkar ha varit borta i 40 år. Och den här mannen med svärdet som Josua träffar säger också att jag är befälhavaren för Herrens här. Nu har jag kommit, som att det är någon som har blivit lovad innan, tänker jag att det antyder. Så om ni köper det här resonemanget, så står Josua ansikte mot ansikte med Kristus, och som identifierar sig som befälhavare för Herrens här. Och nu är ju Kristus också, vi är mer vana att tänka på honom som fridsfurste. Han liksom presenteras inte riktigt som befälhavare kanske så tydligt i när Jesus liksom vandrar på jorden, men han är liksom både lammet och lejonet, och i den andliga världen så verkar det som att Jesus är också en krigsfurste, med befäl över alla skapade andar och änglar, och med makt att, eller som strider mot de liksom fallna änglarna. Och en som såg det här, som Jesus mötte, är officeren som efter bergspredikan i Matteus, efter slättpredikan, står det i Lukas evangelium, jag tänker mig att det är samma, så möter Jesus en officer som kommer antingen själv eller genom sändebud och ber honom att hela hans, förmodligen en tjänare som är sjuk, och den här officeren liksom tycker inte att Jesus behöver bekymra sig över att komma hela vägen till honom, utan han vet att du kan härifrån bara säga ett enda ord så blir min tjänare frisk. Och hur förstår han det? Jo, för jag är själv liksom i militären, jag är under befäl, jag har soldater under mig, och om jag säger till en soldat gå så går han, och säger att en annan kom så kommer han, säga till min tjänare gör det här så gör han det. Så han förstår Jesus makt över sjukdomar genom sin egen liksom position i militären. Och Jesus säger till sina lärjungar att en sån här stark tro har jag inte sett hos någon i hela Israel. Och även i uppenbarelseboken så finns det en del. Jag tänker att där visar sig igen Jesus som befälhavare över Herrens här, och vi kan avsluta med att läsa en sådan text från uppenbarelseboken. Men först, det här var alltså då var att Josua möter Kristus i en som befälhavare för Herrens här. Och för Josua, som verkar vara en naturlig ledargestalt. Gud väljer vem han vill. Han kan välja någon som verkar vara väldigt olämplig som ledare eller någon som verkar vara född till ledare. Mose var väldigt ovillig att gå in i en ledarposition. Han hade en massa undanflykter och sa att jag inte är bra på att prata och jag vågar inte och allt möjligt. Och till slut när han sa att han inte vill så blir Gud sur på Mose. Men Josua, han liksom, finns inget sånt, utan han liksom börjar, han dyker upp genom att vinna en strid. Han har inga problem att prata till hela folket och säga att vi borde gå in i landet trots att ingen vill höra det. Och han liksom tror att vi kan klara det här. Han är liksom lite, han har en man kan tänka att han kanske har en stark tro både till Gud och till sin egen förmåga, och det kanske är dessutom ganska befogat. Så i början av Josua bok, när de liksom börjar den här färden över, jag tror att det är jag tror att det är lite stridigheter innan Jeriko, vill jag minnas, jag är inte säker, eller så är det slutet av Moseboken. De går över i alla fall Jordanfloden, och det är ganska mycket Josuas initiativ. Han lyssnar på Gud och han följer Guds bud, men det står väldigt mycket att Josua säger att de ska göra det här, Josua säger att de ska göra det här, och det liksom funkar, det går bra. Och det är förstås inte genom Josuas ledarskapsförmåga som de ska vinna, som de ska segra och inta landet, utan det ska vara Guds verk. Och möjligen har Josua, behöver han liksom på något sätt ge utrymme för Gud att göra Guds verk och liksom ha lite mindre fokus på sin egen förmåga, möjligen. I alla fall så kan man se efter det här mötet så ger Gud instruktioner till Josua för hur de ska göra för att inta Jeriko. Och det är ju egentligen, vi är så vana vid det, för vi har kanske många av oss hört det som barn, men de ska ju liksom gå runt staden ett varv varje dag i en hel vecka, och liksom prästerna ska gå och blåsa i basuner, 7 präster i 7 basuner, och de ska bära den här förbundsarken runt staden, inte göra någonting mer, och 7:e dagen ska de gå 7 varv, och sen i slutet så ska de blåsa en utdragen ton, och hela folket ska liksom, eller armén ska ge ut ett härskri, och då ska murarna rasa. Och det kan man ju tänka att det kanske inte är den liksom planen som Josua hade ursprungligen när de liksom började tåga mot Jeriko, utan det är väldigt mycket mer Guds plan än en liksom militärstrategs plan. Och så jag tycker mig se att efter det här mötet med Kristus så blir det mer tydligt att det här är Guds verk liksom, genom Josua. Josua är liksom inte huvudpersonen själv, utan det är Kristus som verkar genom honom. Josua, det här visste jag inte innan, kanske förrgår. Josua hette inte Josua från början. Är det någon som vet vad han hette? Han hette Hosea. Nu händer det ju lite grejer med namnen när vi översätter, så de här namnen är ännu mer lika från början. Hosea, och det Mose gör är att Mose lägger till ett litet j framför som kommer från Guds namnet Yahweh, alltså J-H-W-H. Så han lägger till ett litet, en liten del av Guds namn så att namnet går från att betyda frälsning, som Hosea betyder, till att betyda Herrens frälsning eller Herren frälser, som är Jehoshua. Och så har det kortats ner på något sätt till Josua. Och kanske att det är på något sätt i den här situationen som det här namnet verkligen, namnändringen verkligen blir tydlig, att det är liksom inte Josua som är frälsningen, utan det är Herrens frälsning genom honom som han får vara ett redskap för. Och en annan som hade samma namn, och det är inte så lätt att se i svenska, det är Jesus, som hette Yeshua från början, som bara är en liten förkortning av Jehoshua. Så jag tror att det är värt att fundera på paralleller mellan Josuas liv och Jesus liv. Alltså då som Josua är liksom härförare för Israel, så är Jesus en befälhavare för Herrens armé. Och liksom Josua leder dem in i då det utlovade landet, så är det ju Jesus då som leder oss in i Guds rike, som inte är av denna världen. Men även efter det här förvandlande mötet så är ju Josua också en människa som lätt faller in i gamla tankesätt, och man kan se ganska snart att det räcker med en framgång här i Jeriko för att kanske Josua ska köra lite sitt eget race igen, och han skickar iväg några spejare till en stad som heter Ai, och spejarna kommer tillbaka och säger ungefär det här fixar vi lätt, det räcker med 2-3 tusen man. Josua skickar iväg 2-3 tusen man och de får pisk och jagas på flykten, och det är ett antal som dödas, och Josua liksom sliter sina kläder och undrar vad har vi gjort för fel ungefär, och faller ner igen och ber till Gud, vilket han kanske borde frågat innan, men nu frågar han Gud efter det här nederlaget: vad vill du göra för ditt stora namns skull? Den sista punkten är vad det här betyder för oss. Och Josua frågar den här mannen, liksom, är du på vår sida eller fiendens sida? Och mannen säger nej, inget av det. Och om nu liksom ledaren för Guds folk som är utsedd av Gud kan fråga Gud om du är på vår sida och svaret är nej, så kan förmodligen inte vi hävda i någon situation, i någon organisation, att Gud är på vår sida. Det är någonting liksom grundläggande fel med ett sånt påstående, och det är snarare en varningsflagg än någonting annat. Även utanför den kristna världen så vill liksom folk gärna ha Jesus på sin sida, för de flesta tycker att Jesus är bra, men de flesta tycker kanske, hoppas att han ska vara bra för deras syften och inte liksom riktigt intresserade sig av att underordna sig eller följa eller ge sitt liv till Kristus. Ganska vanligt att politiska partier liksom tar Jesus till sig och säger att Jesus hade liksom röstat på oss eller hade tyckt som oss om han hade levt idag, vilket de kanske inte tror att han gör, så är det ändå viktigt för dem vad Jesus hade tyckt om saker och ting. Och kyrkor, liksom, att det är Jesus som grundade vår kyrka. Nej, men Jesus grundade vår kyrka, och har han grundat kyrkan så är han förstås kvar. Han är på vår sida, och så kanske man liksom har någon favorit motpol då som man tänker sig att han inte är med. Och vi kanske är ett kristet folk och det kanske inte någon annan är, och då är vi bättre och det kommer alltid vara så att Gud är liksom med oss då. Men det är inte så här Gud gör. Han tittar liksom inte på 8 politiska partier och tänker att de här gillar jag bäst, eller typ hur många engelska fotbollslag finns det, liksom, det här är mitt favoritlag, de hejar jag på i vått och torrt, oavsett vad. Det är inte så Gud gör, utan Gud är Gud, och det är han som liksom gör upp planer och kallar människor till sig och ser till att det han har bestämt händer. Och att liksom säga att Gud och Jesus är på vår sida, det är att göra Gud till någonting mindre, att göra honom till en maskot för ens eget liksom lag. det är en brist på ödmjukhet. Och kanske att ett gudsmöte som Josua hade kan ge lite sån ödmjukhet. För Josua säger inte, det är klart att Gud är på vår sida, utan han undrar vem det här är. Han har inte kontroll över den här personen. Det är någon auktoritet här, och han frågar istället, är du på vår sida? Det är fortfarande inte rätt fråga. Kanske att det hade varit bättre att fråga, är vi på din sida? Och jag vet inte, det är fortfarande även en sån fråga, är vi på din sida? Hade ändå kanske satt lite sin egen agenda i liksom fokus, att jag har något på gång här, är vi i lag? Utan snarare är det nog så att Josua får det helt rätt på sitt andra försök att fråga, vad har min herre för budskap till sin tjänare? Då är det helt Jesus som får liksom sätta agendan och kanske bekräfta det han från början trodde var hans uppdrag, eller ge honom någonting annat. Så det är det första jag tänker att vi kan ta med oss, att låta Gud sätta agendan och inte liksom tänka på att Gud ska vara på vår sida, vilket kanske var då Josuas första tanke här. Det andra som jag också tror man kan ana i den här texten, det är att Josuas liksom uppdrag som han har att ta in Jeriko först och sen hela landet på något sätt hindrar honom från att till ens liksom förstå vem det är han möter. Att han är så fokuserad på liksom sitt uppdrag, så det är allt han tänker på. Han funderar inte ens på vem det är han ser, utan bara är det liksom bra eller dåligt för mitt projekt här. Och jag tror att även våra liksom goda uppdrag i livet kan riskera att komma i vägen för vår relation till Gud, som är liksom viktigare än någonting vi gör och åstadkommer, för att det är så lätt för oss att sätta våra projekt, att uppfostra våra barn eller att ha framgång i vårt jobb eller att utveckla våra andliga gåvor i församlingen eller vad det kan vara, att det liksom är vår identitet, att det är det vi liksom kämpar för, och vi kanske glömmer att det är Gud som ska göra verket, och då så tänker vi att det är vi som ska göra verket, och vi och kanske är rädda att vi inte ska klara det, och vi stirrar oss så blinda på vår uppgift så att vi glömmer relationen med Gud. Det är inte bra, för vi vill känna igen Gud när han kommer till oss, och vi vill ha möten med Gud inte bara en gång i vår livstid, utan varje dag vill vi möta Jesus, för det får vi genom att han har, ja, genom vad han har sagt, att han har kommit till jorden. Han visar sig inte bara då och då som han gjorde i Gamla testamentets tid, utan nu är han liksom hos oss genom sin ande, och vi kan på det sättet ha ett möte med Gud varje dag och påminna oss om inte vad våra uppgifter är, utan att den relationen är det viktiga. Och jag tror också att man ser det i den här texten, det sista vi tar med oss, att det här mötet med Jesus för Josua ganska snabbt flyttar fokus från både liksom den här grupptillhörigheten, vi och dem, och från hans uppgift att inta landet till själva relationen. Alltså att han inser att jag är din tjänare och jag vill lyssna på vad du har att säga. Och han liksom släpper det här med Jeriko för en liten stund, för att Jesus står framför honom. Och Lina Sandell, vi sjunger ibland en liten stund med Jesus hemma, och var den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Och det är bra att jag har barn, för då sjunger jag den lite oftare än vad jag kanske hade gjort annars. För jag själv tenderar att vända mig till Jesus när jag inte vet riktigt vad jag ska göra. Och hade jag haft mer av Josuas personlighet så kanske jag hade tyckt att jag vet vad jag skulle göra hela tiden. Men när jag väl vänder mig till Jesus så är det kanske inte så att jag får veta vad jag ska göra, utan jag får snarare veta vem jag är. Och det är liksom budskapet som Josua har, eller som Jesus har, Kristus har till Josua, där och då är egentligen inte så avancerat. Det är inte då Josua får en massa instruktioner, utan Josua säger, han är Guds tjänare, vad har du för budskap till mig? Och Herren säger bara, ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och det är inget mer som Gud eller som Herren vill Josua där och då, annat än att han ska på något sätt visa i ord och handling eller bekänna att han är Gud. Han tar av sig sina skor för han har ett möte med Gud. Och det är allt just här och då. Det är hela hans uppdrag. Det här med Jeriko-instruktionerna, det kan komma sen. Utan i grund och botten så är vårt uppdrag, eller vårt liv hänger på det, att komma till Jesus och ta av våra skor, hur vi nu gör det för Jesus. Och då är vi liksom på hans sida eller under hans befäl. Då är vi i honom och vi är en del av liksom av hans folk, av det andliga Israel, och vi är på väg då med Jesus mot det nya Jerusalem. Så det sista var ju då bara att läsa en text som också knyter an till det här med Kristus som himmelsk härförare i Uppenbarelseboken. Det är från kapitel 19. Då kommer Kristus på en vit häst som liksom symboliserar makt och renhet och kraft, tror jag. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, kungarnas kung och herrarnas herre.